gonna feel that vibe. I promise y'all.
We're good. Thanks for having the wait.
We good.
We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Mina damer, mina herrar, mina katter och hundar. I alla fall min hund är med här bredvid. Välkomna till denna succépodd som heter, vadå, Gnistan Olsson?
American Attraction heter den.
För att jag är väldigt attractive och du är väldigt ofta i USA.
Exakt.
Så, nej, inte bara
det var det vi gick på.
Du, hur mår du, farbror?
Nej, men med mig är det bra. Jag är hemma själv faktiskt med dottern och hunden. Så sambon är iväg i Trelleborg på arbete. Så det blir lite skönt att bara kunna göra podden utan att tänka liksom på att någon sitter bredvid och tänker på att ah, fan, klockan går nu. Nu jävlar får du vara tyst liksom. Så det är skönt. Här kan vi fan gagga i 2 timmar. Inte för att vi kommer förmodligen göra det, men det är ändå skönt att slippa den här pressen. Så,
sant.
Så det är bra.
Men,
själv då, sheriffen?
Jo, fan, det är bra. Jag har Rogga till mitt vänstra. Han ligger och sover på en sån där handduk som jag brukar torka bort. när man vejpar i bilen på vinterhalvåret så blir det imma på rutan.
Så att,
den ligger han och sover på nu. Nytvättad ska jag
Mys.
Säga. Så han blir liksom
ja, jag
inte,
hoppas det.
Han blir inte hög av vape-ånger. Men nej då, för fan. Jag har studsat dojan, mår bra. Och ja, det ska bli kul att snacka lite mer NHL det här avsnittet också. För vi ska precis som vanligt börja med att snacka NFL. Som är vårt primära, får man väl ändå säga. Men idag ska vi gå in och damma igenom 2 av NHL-divisionerna. Och,
det blir jävligt kul.
Ge er lite matnyttig info om vad vi tror. För att nu är det bara 2 veckor kvar. Sen börjar ju faktiskt NHL.
Så är det.
Så det blir jävligt
sjukt. Det är sjukt alltså. Ja, shit. Jag ser fram emot det som satan. Och hoppas som sagt fortfarande att jag får se den där öppningsmatchen i Vegas. Väl på plats liksom. Vilket blir tredje året på raken. Så det har varit jävligt kul. Men chefen, jag måste ändå börja fråga dig. Med tanke på vad som hände torsdagsmatchen. Vi kommer ju gå in på liksom alla matcher. Och prata lite om vad vi tyckte var de stora takeaways positivt och de negativa. Men rent krasst, alltså torsdagen är ju kanske det största som hände rent med alltså din quarterback, Tua Tagovailoa. Hur är känslan där egentligen? Vad tror du?
Men om man ska ta det lite krasst så jag är ju en av dem som inte har trott på mitt Miami Dolphins i år medan många andra har hypat upp dem. Det var, anledningen är väl att vi sålde av hela vårt försvar mer eller mindre inför den här säsongen. Sen när du har en sån här hjärnskakningsdrabbad QB så händer det ju förr eller senare. Sen är det alltid jättetråkigt när det händer. Men alltså de gångerna Tua har gått ner tidigare, det har ju varit, det har ju varit smällar som har känts mindre än den här. Det här var ju en riktig jävla knock. Och
Det sjuka var att jag har ju sett repriser på det. Det var ju ingen hård smäll, för det var ju Damar Hamlin som för några år sedan då fick hjärtstopp på planen. Så det kändes som att han i tacklingen försökte att göra så lite som möjligt för att ge en stor impact på Tua. Nästan som att han höll emot att köra själva tacklingen rakt igenom, men Tua i sin framfart fick verkligen liksom felträff rakt igenom. Och jag vet inte, alltså det känns svårt liksom att tippa så här, kommer han fortsätta spela eller inte? Nu har han gått på IR i alla fall, injury reserve, och kommer åtminstone vara borta i 4 veckor, men frågan är, kommer han någonsin komma tillbaka? Är det värt beslutet att komma tillbaka liksom? Vad tror du?
De själva har ju sagt att de ska genomgå alla liksom medicinska undersökningar och sådär innan de fattar ett beslut. Han själv har ju sagt via sin agent att hans mål är att spela mer. Men jag tror ju liksom när familj och sådana har en lite mer saying i det hela. De kommer ju säga det. Är det värt det? Han är redan garanterad att tjäna $154 miljoner. Det klarar man sig ganska bra på. Så jag tror att det finns nog en fru eller flickvän där som kommer säga att jag vill att vi ska bli gamla ihop och att du ska komma ihåg det. Jag vill inte att du ska sitta där och liksom röka vattenpipa och inte minnas vad du gör. Så att jag tror både för Tuas bästa, Miami Dolphins bästa och för alla inblandades bästa att han ska lägga kastarmen på hyllan, för att alltså för varje sån här hjärnskakning du åker på, då blir det inte bättre. utan
det blir ju mosas av det.
Ja, det kan ju bli att du illa, liksom. Det kan ju bli att du säckar ihop liksom som 35-åring och jag tror att, eller jag hade resonerat så i alla fall, att livet är mer värt än att kasta en äggformad fotboll och liksom ha hjärnan med sig. Sen tror jag också så här, i det läget som Dolphins är nu, när man, jag tycker ändå att man märker, även om Tua spelar en bit, ganska mycket av den här matchen, man är chanslösa mot Buffalo Bills, trots att man är på hemmaplan. Så att jag tror också att deras, alltså jag var inne på det inför säsongen, jag tror att Dolphins blir trea i divisionen. Det tror jag fortfarande. Men jag tror att Dolphins själva fick en liten awakening av det här, att vi kanske inte är så bra som vi själva tror. Att självbilden har skakats om lite, att man kanske då tar den här säsongen som att okej, nu ska vi försöka hitta någon som kan ersätta Tua på sikt. Att man kanske går för en trade. Det har snackats om Mac Jones. Det har snackats om vår vän som just nu reppar Pittsburgh Steelers, som jag tappar namnet på, Justin
han
Fields.
Han gör det typ för bra för det dock. Alltså absolut. Jag tror inte Steelers släpper honom. Han gör det för bra. I så fall är det Russell Wilson heller, skulle jag tippa på.
Men någon sån där kan man ju få in och då försöka få in någon som är lite yngre som har, alltså som kan börja bilda band med alltså Tyreek Hill och Jalen Waddle och sådär inför nästa år. Eller om man bara så här, ah, fuck it, vi spelar med, vad heter han än? Skyler
Thompson.
Heter han. Vi spelar med honom, ser om det flyger. Förmodligen flyger inte. Okej, då får vi ett högt draftval. Vi satsar på nästa år. Jag vet inte, men jag känner spontant att ganska väntat. Jag tror till och med jag hade det som en bold prediction inför förra året att han skulle få hjärnskakningen och stämpla ut karriären. Nu kom det ett år senare istället. Skittråkigt, absolut. Men sånt händer när man liksom är gjord av glas, mer eller mindre.
Alltså han har ju haft så jävla otur, rent krasst liksom. Och ändå en duktig spelare, men alltså det känns, skulle han komma tillbaka nu, det kommer inte vara samma typ av spelare. Alltså dels spelet runt honom kommer ju kännas mer, alltså försöka kännas så säkert som möjligt, men det kommer ju egentligen bara bli raka motsatsen liksom. Och även spela mot honom. Jag menar, som spelare att ge honom liksom en ytterligare hjärnskakning är det sista man vill. Och det pajar ju någonstans lite spelet också. Inte för att liksom, man ska tänka i de banorna. Men någonstans är det liksom så här, för sportens skull, för familjens skull, hans egen skull och allting, så är det väl kanske bästa liksom att lägga skorna på hyllan. Sen så hörde jag faktiskt en intressant sak, att det hade varit kul om han lägger skorna på hyllan och istället satsar på att vara den quarterbacken som kommer spela för USA-laget i flag football under OS om några år.
Okay.
Vilket absolut hade kunnat ske. Och att han satsar i så fall på den karriären istället, så att han fortfarande får spela, men inte just NFL eller amerikansk fotboll, utan flag football istället. Och ta USA till ett guld i OS. Det hade varit coolt faktiskt.
Ja, det hade varit ascoolt. Men om du skulle få gissa frisk nu då, Olsson, bara vilka, eller vem tror du kommer starta som quarterback? Nu är ju Tua borta åtminstone 4 veckor till att börja med, när man hamnar på IR. Vem startar då vecka 7 för Miami Dolphins när de här 4 veckorna är borta? Vem tror du kommer stå där och kasta bollarna?
Jag tror att det kommer vara Skyler Thompson, för jag tror någonstans också som head coach, som ägare, som organisation och också NFL någonstans kommer liksom försöka göra allt de kan för att det här liksom inte ska bli ett beslut som gör att någon potentiellt sett dör på planen liksom. Vilket mycket väl kan ske. Jag menar, hjärnskakning är ingenting att leka med. Det kan liksom påverka även här och nu, och jag tror att det är det absolut sista som både NFL vill, som Miami Dolphins vill, head coaches och allting, även om Tua nu liksom kommer och säger att han verkligen vill spela. Så jag tror inte Tua kommer komma till spel i år åtminstone. Jag hade blivit jäkligt chockad om han gör det. Och också oroad liksom, när man sitter och kollar på en Miami Dolphins match med Tua som quarterback. Ja. Definitivt.
Jag tror antingen Mac Jones eller Tyler Heinicke.
Ja, absolut. Tyler Heinicke känns som en bra QB ändå för Miami Dolphins. Men absolut, Justin Fields, som om inte nu han hade liksom vunnit de här 2 första matcherna, och det känns någonstans som att oavsett när Russell Wilson kommer tillbaka så har Justin Fields gjort tillräckligt för att bevisa att han ändå har, alltså, förtjänat den rollen som starting quarterback. Och med det sagt så tror jag att det blir svårt att få Justin Fields. Men som sagt, det finns andra ute i ligan som definitivt är tillgängliga, som kan komma in. Ryan Tannehill kanske de plockar in istället, återigen och återförenas med honom.
Ja, det är heller inte omöjligt. Intressant. Nej, intressant hade det inte varit, men det hade absolut inte varit omöjligt.
Intressant hade det varit, för mycket kan hända.
Ja, så är det väl. Och han är väl bättre nu än vad han var i Dolphins. Det får man väl vara ärlig och säga. Men det är ju fortfarande för dåligt.
Han hade
för
att Derrick Henry.
Ja, det är sant. Men nu har han ju A-Chain. Du, jag skrev ju det till dig också. Precis när vi hade lagt på förra avsnittet så gaggade vi om den där matchen. Och det släpptes ju samma kväll. Då sa jag att Tua kommer kasta interception och A-Chain kommer ju touchdown. Då sa du, han är skadad. Men det var han inte. Han spelade. Han gjorde touchdown.
Nej, han
Tua kastade interception. Så att det var ju lugnt. Men i övrigt från förra veckan, Olsson, var fastnade på dina näthinnor? Eller har man bara en sån så att det heter näthinna kanske?
Ja, man har väl två, i och med att man har två ögon, hoppas jag åtminstone. Men jag skulle säga, alltså, de stora skrällarna, definitivt. Alltså, jag menar, Raiders, vem hade den på kupongen att Raiders skulle gå in till, åka till Maryland och spöa skiten ur Baltimore Ravens? Inte spöa skiten gjorde de definitivt inte, med tanke på att det blir 26-23, men ändå. Det känns som att de någonstans spöade skiten ur Baltimore Ravens, för det var ingen som trodde det, tror jag. Jag har hört liksom kollegor, amerikaner då, som har liksom den här Survivor League. Och det var ju liksom 200 pers i en liga på 600 som liksom rök bara på grund av att de hade Ravens mot Raiders. Och där visar ju någonstans, liksom, jag tror att 96% av betsen låg på att Ravens skulle vinna. Och vi hade ju många sådana matcher. Alltså Saints-Cowboys, absolut, det kanske var lite mer som man kunde se någonstans i kristallkulan. Liksom. Men fortfarande liksom 44-19, det tror jag fan ingen hade liksom på sin kupong.
Nej, och då ska det sägas att Dallas hade ju vunnit 16 raka hemmamatcher inför den här.
Ja, men verkligen. Alltså helt sjukt. Och Buccaneers i grundserien säger också. Precis, i grundserien. När det väl kommer till just slutspel så vet vi alla hur det går för Dallas. Mm-hmm. Men sen Green Bay Packers, alltså jag tycker Malik Willis, han gjorde inte mycket, men han gjorde rätt beslut varenda gång han gjorde ett beslut. Antingen om det var kasta bollen liksom 5-10 yards, eller om det var att springa med bollen själv, lämna över den till Josh Jacobs. Allting flöt liksom i Packers. När de ändå liksom slog till då Indianapolis Colts, som kändes på förhand liksom, när man kikar på den här matchen. Okej, Malik Willis är den som kommer starta. Vi har liksom Anthony Richardson som i vecka ett hade liksom tillsammans med CJ Stroud bara satt ligan i eld i stort sett när det kommer till offensiv fotboll. Och vi får se absolut ingenting från deras håll. Snacka om liksom att punktera ett lag i Green Bay Packers försvar.
Ja,
fantastiskt att se. Och som sagt, Malik Willis gjorde allting som behövdes för att vinna matchen. Han behövde inte vara en stjärna. Han behövde liksom inte kasta en lång boll för att nå fram till Jaden Reed eller någon. Utan det räckte liksom det han gjorde för att vinna en match. Det behöver inte vara sexigare än så ibland.
Nej, sant. Jag tycker ju att det finns ju några som imponerade väldigt mycket på mig den här veckan. Arizona Cardinals, satan i gatan, ja, körde över inte. LA Rams. Det var inget snack. Och sen vill jag
Marvin Harrison Jr.
Ja, men det sjuka var att han hade jättefina stats, men allt var ju första kvarten. Sen gjorde han ju inte i matchen. Men nej, absolut, han var jättebra. Men framförallt Kyler Murray, nu när han har lekkamrater, då visar ju han vilken duktig QB det är. Han är ja, riktigt jävla bra. Sen alla hattar av för Minnesota Vikings som visade att Sam Darnold är liksom inte en fluk efter vecka ett, att han funkar. Han funkade hur jävla bra som helst nu i matchen mot San Francisco också. De vinner, det var också ganska jämn, 23-17. Men jag tyckte att det luktade Vikings hela matchen. Tyvärr gick ju Justin Jefferson av där skadad. Men jag vet inte, har du någon status där?
Det verkar inte vara något allvarligt i alla fall. Så han är lite liksom dag till dag. Så det finns en stor chans att han spelar i helgen som kommer. Men annars kommer mycket gå till Jalen Naylor. Som är tredje wide receiver. Med tanke på att Jordan Addison verkar fortfarande vara borta. Så mycket spel kommer gå till Jalen Naylor istället. Mm. Och sen verkar det vara oklart också lite med Aaron Jones faktiskt. Så frågan är hur bra Minnesota Vikings kommer se ut i vecka 3. Men som de har sett ut än så länge. Och då måste jag ändå säga att Justin Jefferson har inte varit så överdrivet stor del av spelet. Han hade liksom en 97-yards touchdown i matchen som var. Men inte så jättemycket mer än det. Jag tror han har haft liksom 5-6 targets per match ungefär. Så det har liksom inte varit överdådigt ändå. Så,
nej, mycket riktigt.
Finns definitivt en chans att de fortsätter på samma spår, tror jag.
Och i den negativa änden så visar ju vår vän Bryce Young ännu en gång hur jävla dålig han är. Och nu är ju han bänkad också till förmån för Andy Dalton som ska starta för Carolina då i vecka 3. Torskade med 26-3 hemma mot LA Chargers. Ett lag som jag tycker inte är så mycket att liksom hänga i julgran. Men alltså absolut, Carolina inte. Jag förstår inte hur man kan vara så dåliga. I liksom professionell idrott där det handlar om att du får drafta bra när du är dålig. Carolina har varit dåliga en längre tid. De har inte varit bra som de hade.
De trader ju bort allting.
Jo,
de trader ju bort allting.
Jo, men även om du tradar bort draftval eller spelare så ska du få någonting tillbaka som ska göra dig bättre. Men när den utvecklingen aldrig sker... Det är ju något alltså systemfel i det här laget. Jag förstår inte vad de håller på med. För att, alltså, titta på alla andra lag som har varit dåliga liksom, i modern tid. Jacksonville Jaguars, Detroit Lions, Cleveland Browns. Vad har hänt med dem? Jo, de har helt plötsligt blivit att räkna med. Det är bra lag. New York Jets, ett annat exempel.
Ja, men samtidigt, sheriffen, alltså kika Cleveland Browns, typ Washington Commanders, Detroit Lions är också bra exempel. Liksom. Alltså, trots att det har gått dåligt länge så har det varit väldigt länge innan det har börjat vända. Alltså jag menar, Detroit Lions har liksom varit dåliga i 30 år. Så länge har inte Carolina Panthers varit dåliga. Men jag förstår vad du menar, men det finns fortfarande lite hopp för deras del, skulle jag säga. Och deras fanbase.
Men om man bara jämför nutiden med dåtiden, jag kan förstå att det är svårare liksom kanske att drafta en spelare... Om vi backar bandet 30 år, det finns liksom inte den tekniken att du kan se högupplöst och matcher ifrån college och sånt där. Utan du får skicka någon scout som ser en match och bara, ja han var bra, vi kingar honom liksom. Nu kan du samla in så mycket data, så mycket video, så mycket av allting på alla spelare du ska knyta till dig. Och hur man kan lyckas fucka upp det år efter år efter år, det är för mig oförklarligt.
Ja, nej, men jag håller någonstans med, men samtidigt, alltså jag vet inte, kika Sam Darnold exempelvis, perfekt exempel på en spelare som bara inte passade. Hans unga ålder när han kom in i ligan och systemet som var New York Jets funkar inte alls för Sam Darnold. Ge honom liksom 5 år i ligan, han har flytit runt från New York Jets till Carolina Panthers, från Carolina Panthers till bänken hos Los Angeles Rams och 49ers. Innan han nu hamnade hos Minnesota Vikings där han skulle spela som backup. Men helt plötsligt, på grund av att spelaren som var tilltänkt att starta, JJ McCarthy, gick ner sig under försäsongen, så ser helt plötsligt Sam Darnold ut som en lysande spelare. Det ser liksom ut som alltså, en av de bästa quarterbacksen i ligan just nu. Och han hamnar liksom rätt. Han hamnar hos en head coach och ett system som funkar för honom. Om det kan ske för Bryce Young, det vet jag inte. Men jag skulle väl ändå säga att just Carolina Panthers som organisation känns ju fel på alla plan du kan tänka dig för en spelare som Bryce Young. Jag menar, han är ung, han är kort, han är väldigt liten och de spelar absolut ingenting ut efter hans förmåga, utan de försöker någonstans vara ett bättre lag än vad de är och inte anpassa offensiva linjen. De tradar bort CMC innan liksom han ens kom in i laget. Allting som hade kunnat hjälpa honom att spela bättre finns inte där. De har ingen bra running back, de har inga bra wide receivers, de har ingen bra offensiv linje, de har ett dåligt försvar också för den delen. Ja, eller åtminstone ett försvar som nöts ut. Det är ingenting som funkar. Och jag menar, då som rookie quarterback hans första år, och att försöka skapa någonting i de förhållandena är ju typ omöjligt. Att han sen ska försöka följa upp det med en ny head coach, ett nytt system och har två matcher på sig att bevisa sig innan han liksom, nej, det, one and done i stort sett.
Mm.
Du får sätta dig på bänken. Det är ganska sjukt egentligen, för det är ju sällan man gör så, och någonstans måste jag väl säga att kika på Green Bay, de verkar göra allting rätt när det kommer till, okej, vi känner av den här spelaren, vi draftar honom högt, men vi känner av den här spelaren, han får sitta på bänken i några år. De gjorde det med Aaron Rodgers, de gjorde det med Jordan Love, båda har blivit framgångsrika. Du behöver kanske inte starta en rookie quarterback direkt, börja med Andy Dalton första två åren. Låt det vara två år där du draftar bättre spelare, och sen när du väl startar Bryce Young så har du liksom bra pusselbitar kring honom. Han har förstått hur hela organisationen och hela spelsystemet fungerar, och han kommer komma in i ett bättre förhållande. De har gjort allting fel, skulle jag bara säga.
Nej, jag är enig. Och nu ska du inte svara långt, Olsson. Du ska bara svara med fakta. Vilket lag håller jag på i NHL?
Florida Panthers gör det såklart.
Och därför är ju då Carolina Panthers en skymf. Alltså de borde inte få heta Panthers. De borde få byta namn till Carolina Norwegian Woodcats eller något, för de är...
Men hur länge, sheriffen, var inte Florida Panthers ett stryking i NHL?
Ja, det var väl sen jag började hålla på dem. Nej, men vi hade rekord i missade slutspel. Nu tror jag att en annat lag, Columbus, tror jag har tagit den platsen, men Det var väldigt mycket kräftgång. Men det man ska säga, det är ju så här att där är det ju 8 lag av 16 i varje konferens som går till slutspel. Och vi var ju i alla fall nära. Vi förlorade någon säsong en straffläggning mot Montreal i den 82 omgången. Missade slutspel tack vare det. Så att vi har varit där och liksom haft hugg på slutspel.
Absolut.
Det har funnits hopp. Men tittar man på Carolina Panthers nu, det luktar ju mer att säsongen slutar 0-17 än att den slutar 1-16.
Ja, samtidigt Andy Dalton, när han kom in förra året, han hade ju en lysande match. Jag tror han kastade för typ så här 350 passing yards. Ja, så det kanske är rätt liksom.
Du får lassa in på Carolina om du vill, Olsson.
Nej, det kommer inte hända. Men nej, det ska bli intressant att se i alla fall. Och jag tror det är för mycket fel egentligen bara med hela laget. Alltså för att en spelare som Bryce Young ska funka. Men jag hoppas att han får en ny chans, för det känns snörpligt att draftas first overall, och det som kommer bli också är att han kommer bli den största busten i NFLs historia, och det kommer göras YouTubes videos efter YouTube videos och allting, och det känns trist för en så ung spelare ändå att redan nu liksom veta vad framtiden kommer ge honom i så fall.
Jag håller med dig. Du, ska vi hoppa in på matcherna som kommer istället då?
Ja, men det tycker jag definitivt. Nu är det dags att snacka om framtiden och inte bara sitta och spekulera, utan här handlar det om ren konkret fakta, vilka som kommer vinna, vilken som kommer vara den mest underhållande matchen och vilka som kommer skrälla också. Du får börja, sheriffen, jag har gaggat mycket nu, känner jag.
Ja, men jag tror så här att Minnesota Vikings mot Houston Texans, det är väl två av de mest positiva överraskningarna den här säsongen som nu drabbar samman. Alltså jag tycker Minnesota, som jag var inne på nyss, att det har funkat jättebra med Sam Darnold. Du gick in och berättade om några potentiella bortfall, absolut. Men det känns ändå som att vinden blåser så jävla rätt i Vikings. Att det spelar ingen roll om de kommer till spel utan Jefferson. De hittar någon annan jävel. De löser det där. Eller löser det. Men jag tror att det kommer liksom, det kommer funka ändå. Och tittar vi på Houston istället, då var det ju så här, man var lite orolig. CJ Stroud kommer in i sitt andra år. Mer press, men han har ju bara omfamnat det och sett lika bra ut som alltid liksom. Och deras...
Det var ingen lysande match mot Chicago Bears, det ska jag inte säga, men absolut, han har ju vunnit de två första.
Ja, och liksom hans lekkamrater, de är ju hela och de funkar ju. Jag tycker han har rätt bra kemi med liksom Steffe Diggs och Tank Dell och allt vad de heter. Så att två lag som har vunnit sina matcher, två lag som har varit stabila, sen att säga imponera Det kanske är att skarva, men jag är ändå imponerad av att båda de här är obesegrade. Jag är imponerad mot vilka de har liksom vunnit. Då tänker jag framförallt på Houstons första match då mot Indianapolis Colts. Och jag tänker på Vikings nu i veckan som var mot San Francisco 49ers. Det är inga lätta matcher.
Nej, absolut inte.
Vikings hemma. Det gör att jag tror att den här matchen blir jämnare än om den hade spelats i Houston. Så att jag ser den här som väldigt oviss, väldigt underhållande. Och två quarterbacks som är häftiga att se ur olika aspekter. Alltså CJ Stroud, spektakulär.
Tänk att du pratar så om Sam Darnold, Griffin. Alltså, du har sågat honom i så många säsonger.
Nej, men jag skulle komma
nu
till det. Att CJ Stroud, spektakulär. Sam Darnold, om han spelar som han har gjort hittills i år, stabil.
Och, ja, absolut.
Och det är så här, ja, det räcker ju egentligen att vara, är laget stabilt? Om vi tar liksom Carolina Panthers raka motsats. Vikings känns ju ganska ramstarkt på de flesta positionerna. Och är man det, då behöver det inte vara så jävla svårt att spela QB om du bara gör det du ska. Kasta, räkna till tre, kasta på Justin Jefferson, så. Eller på någon annan.
En bra liknelse, sheriffen, på Sam Darnold. Du vet de här gamla tonårsfilmerna där det liksom var någon tjej eller någon kille som var ganska halvrisig i utseendet, som gjorde liksom den här totala makeovern, kom till skolan och alla bara såhär, vem är det här? Lite det som har hänt med Sam Darnold nu i Minnesota Vikings. Alla bara, fuck, vem är den här spelaren? Bara, jo, men det är Sam Darnold. Bara, va? Den Sam Darnold?
Ja, Sam Darnold har tagit av sig brillorna.
Ja, man har ju det. Nej, galet. Galet vad saker kan ändra sig ganska fort faktiskt.
Olsson då?
Vilket är kul. När man kikar på den matchen som jag är mest taggad på att kolla på, så är det en av 10 matcherna, den som börjar 22-25. Nämligen Arizona Cardinals mot Detroit Lions. Alltså jag tycker det här är två riktigt potenta lag. Nu Detroit Lions har ju inte sett riktigt ut som det Detroit Lions som vi är vana att se dem. De förlorar nu i helgen mot Tampa Bay Buccaneers, vilket inte många tror jag trodde. Och Baker Mayfield har ju sett fantastiskt ut också, måste man ju säga, i Tampa Bay Buccaneers. Men det känns som att de har inte riktigt hittat fram med sina pusselbitar som Amon-Ra St. Brown exempelvis. Det känns som att springspelet inte riktigt funkar med Jahmyr Gibbs och David Montgomery. Där finns det väldigt mycket mer att hämta. Men framförallt Sam Laporta, tycker jag, deras tight end, har i stort sett varit osynlig nu de två första matcherna. Så det finns mycket potential i det Detroit Lions-laget att hämta. Och jag tror att det är ett perfekt motstånd mot ett lag som Arizona Cardinals, som har också ett jätteanfall. Vi såg Marvin Harrison Jr. som vi var inne på första kvarten totalt bara sätta eld på hela Los Angeles Rams-försvaret. Det var galet att se, och jag menar, har vi en sån match där på ena sidan vi har Marvin Harrison Jr. och sen har vi Amon-Ra St. Brown på andra, det kommer bli fantastiskt fotboll att kolla. Och sen har du också Aiden Hutchinson som kommer sätta extrem jäkla press på Kyler Murray. Och med det sagt så tror jag att det är perfekta bounce back matchen för ett lag som Detroit Lions att bevisa sig. Bevisa för sig själva, men bevisa också för sina fans att det var ingen fluk förra året att vi gick till NFC Championship. Vi kommer göra det i år igen. Och för Arizona Cardinals del att bevisa att fan, det som vi har gjort de här två första matcherna mot Buffalo Bills och förra veckan mot Los Angeles Rams, det är på riktigt. Jag kan hitta fram till McBride om jag vill, det är min tight end. Jag kan hitta fram till Marvin Harrison Jr. och sen låta honom vara i tre quarters. Allting klickar. Extremt underhållande match att det här kommer bli. Och jag tippar på att det blir inte så poängrikt ändå som man kanske kan tro, för att jag tror att försvaren kommer försöka sätta all den här pressen på just de här toppspelarna. Men jag tror att det kommer bli tillräckligt poängrikt för att det ska vara underhållande. Jag tror att det kommer bli tight framförallt. Och det är roligt.
Absolut.
Skräll då, sheriffen. Vad har du bjudit på där?
Men så här. Det är ju... Det här skulle också kunna vara tjockskallarnas val, men jag väljer att ta det som skräll. Det här är ju två lag som har... som man liksom hade skyhöga förväntningar på inför säsongen. Dallas Cowgirls och Baltimore Ravens. Ravens har alltså inlett med att torska båda sina matcher. Och nu senast torskar man alltså mot själva Raiders. Las Vegas freaking Raiders på hemmaplan. Nu ska Dallas upp och dansa igen hemma. Och som vi sa, inför eller innan den här matchen de nu förlorade stort mot glödheten New Orleans Saints, så hade de alltså vunnit 16 raka hemmamatcher. Nu möter man ett Raiders som, eller förlåt, nu möter man ett Ravens som, det här är verkligen en do or die match för dem. Och om man bara räknar med att Dallas också, om de skulle förlora här, så är det ju också en do or die match för dem. För då står de på 1-2, Ravens på 1-2. Dallas kommer också behöva vinna det här för att liksom få en skjuts in i säsongen nu. Så att jag tror så här. Det är alltid något lag som tokfloppar. Det brukar vara, om man tar en fotbollsreferens, så brukar det vara Manchester United. Tar man en hockeyreferens brukar det vara Toronto Maple Leafs. Jag tror att årets Manchester United Toronto Maple Leafs är Baltimore Ravens. Jag tror att vi har för höga förhoppningar på det här laget. Och jag tror att det har liksom smittat av sig bland dem själva. Och det är någon jävla typ av virus där inne som inte funkar. Så att Dallas Cowgirls kommer resa sig igen och vinna en hemmamatch, och de är underdog i den här matchen, så att jag säger Cowgirls.
Alltså jag gillar det, sheriffen. Jag tror fan du är inne på någonting, just att Baltimore Ravens kanske är just överhypade. Jag menar, de har än så länge inte fått Derrick Henry riktigt att lira. Det känns som att Lamar Jackson i första matchen var jättebra, hittade fram till Isaiah Likely och grejer, men när de sätts emot ett bra försvar så imploderar allting. Ingenting funkar. Springspelet funkar inte. Passningsspelet funkar definitivt inte. Och de känns liksom lite som rådjur på hal is. Liksom. Man vet inte riktigt vad spelet egentligen skulle utvecklas till när det väl bryts ner. Och där tycker jag ändå Dallas Cowboys har bättre någonstans rutin. Liksom. Det känns, även fast de torskar den här matchen stort, så var det liksom, det var mer för att New Orleans Saints verkligen bara pumpade på. De hade liksom inget recept för att stoppa Alvin Kamara exempelvis. Det känns som att så fort han bröt sig loss ifrån de första försvararna så fanns det ingen i andra ledet som kunde stoppa honom. Och det var där liksom matchen någonstans bara dog ut. Jag tror också Dallas Cowboys absolut bounce back i den här matchen. Kikar man på min skräll ändå, sheriffen, så måste jag ta två lag som jag ändå tycker har underpresterat. Nej, men det är, alltså just matchen, ja. Men det är mellan två lag,
ja, det är
som ändå har underpresterat, måste jag säga. Men jag tror mer på det ena, för att det känns som att, kanske mer för att jag tycker att, ja, men det är fan dags nu, än att jag verkligen tror på det. Men det är just Indianapolis Colts mot Chicago Bears. Chicago Bears är underdogsen, så det är de som jag tror någonstans är liksom i ett scenario av att nu är det deras tur att saker och ting ska klicka. Liksom springspelet ska fungera, Caleb Williams framförallt ska fungera, DJ Moore ska få inte bara passningar men faktiska yards också, som vi är så vana att se honom tidigare säsonger. Att när han väl får bollen så rycker han iväg liksom 20 yards sprint ner på planen. Det har han inte gjort i år, utan han har fått bollen och sen blivit direkt tacklad. Det har sett helt annorlunda ut där Chicago Bears som jag hade förväntat mig egentligen. Medan Indianapolis Colts någonstans tycker jag jättebra i första matchen, men det visar någonstans när de möter bra försvar, och det har Chicago, de har ett bra försvar, det såg
absolut
vi dels i första matchen men också nu mot Houston Texans i natten mot måndagsmatchen då. Att deras försvar kan stoppa även en spelare som CJ Stroud, och det är det jag tror kommer vara punkten, eller punkteringen ska jag säga, för Anthony Richardson men också Jonathan Taylor. Jag menar, två spelare som ändå var väldigt hypade när säsongen drog igång, och första som sagt veckan trodde man mycket på dem, men efter Green Bay Packers-matchen så känner jag att mer och mer lutar åt att det här är fan en match som Chicago Bears kommer ta, och som sagt, det känns som att islossningen måste ske någon gång, och det kommer ske i den här matchen för Caleb Williams. Jag tror en bra match från hans sida, jag tror en bra match från DJ Moores sida. Så definitivt vinst. 2-0-6 gånger flisen på Chicago Bears.
Ja, jag säger inte att jag sätter mig i Chicago-båten, men jag hoppas du har rätt. Det vore kul att se, liksom, det vore kul att se att Caleb Williams är en fullträff, för det har han ju verkligen inte varit hittills. Alltså han
har, nej, det har han definitivt inte.
Han har väl sämst passer rating, tror jag, i hela ligan. kanske att vår vän Bryce Young är ännu sämre. Men,
ja, alltså, men jag tror Bryce Young är sämre. Det borde
deras
vara
offensiv, det händer. Han kastar inga interceptions i och för sig, Caleb Williams. Men just att det är, Är det konstigt att de inte får det att funka? För det känns som att på pappret att de har en jävligt potent offensiv nu. Men är det kanske lossnar nu som du säger. Jag hoppas du har rätt. Jag gillar det de har gjort i Chicago. Absolut. Om vi tittar på undertecknad sheriffen Larssons lätta stålar. Alltså sånt som bara kan sluta på ett sätt. Jag har haft 2 av 2 fel hittills, men 3:e gången gilt.
Så att har du det?
Ja, så nu är det dags.
Jag ska inte svära på vad jag har haft i och för sig. Jag kanske också har haft 2 av 2 fel.
Det har du. Men det finns ju ett lag som jag har varit väldigt anti under alla år vi har haft den här podden. Mest för att de inte har klistermärke på båda sidorna av sina hjälmar. Det är Pittsburgh Steelers. Nu heter ju inte arenan Ketchup Arena längre. Så att det tackar vi för. Men jag tycker att de har någonting som jag gillar skarpt. Alltså de har verkligen... De är verkligen från... De heter Pittsburgh Steelers. De är från stålstaden och de spelar som jävla stålmän. De är inte liksom tekniskt briljanta Lacho Laiban, utan de är robusta, de är hårda, de är tråkiga, fast det gör dem charmiga. Märkligt, ja, att förklara. Och i andra ringhörnan står Los Angeles Chargers, som jag bara tycker är ett jävla skitlag på ren svenska. Alltså de har ju tradeat iväg inför den här säsongen, det vet alla. De har gjort sig av med liksom Austin Eckler och vad heter den andra? Keenan Allen, som stod för allt offensivt. Herbert är kvar. Ja, det är klart att de vann ju nu senast, men de mötte ju som sagt Carolina Panthers. Jag hade vunnit mot Carolina Panthers som jag hade klonat mig själv gånger 11. Så att det är ingen liksom fjäder i hatten. Och att du får då Pittsburgh på hemmaplan. Ett Pittsburgh som är bra. Du får 1,82 på dem. Det är bara lassa, lassa, lassa in. Slut på meddelandet.
Ja, jag håller med om den sheriffen. Men jag måste säga att det som jag gillar med Los Angeles Chargers är hur de har använt J.K. Dobbins exempelvis. Men också Ladd McCunkley, deras rookie wide receiver i första matchen, och sen hittar de fram till Quinton Johnston i den andra matchen som var rookie förra året då. Det känns som att de två spelarna kan bli någonting. Justin Herbert kan få nytt liv i det här laget tack vare dem, men det kommer inte ske mot ett lag som Pittsburgh Steelers.
T.J. Watt kommer käka upp honom.
Ja, men jag tror också det. Och han är questionable också, ska sägas, Justin Herbert, inför den här matchen. Så det blir intressant att se om han verkligen kommer att spela, om han kommer spela hela matchen, om det kommer bli lite mer återhållsamt, det vill säga att det kanske blir mycket springspel. Och då är det fan tufft mot ett lag som Pittsburgh Steelers.
Ja, de är chanslösa.
Kikar man på min lätta stålar, alltså det här kan inte gå på ett annat sätt. Och jag fattar inte hur de kan stå i 1,46 heller gånger fläsket, med tanke på att det är ett lag som precis har kommit ifrån att ha spöat Baltimore Ravens. Och nu möter de Carolina Panthers. Nog förvisso så är det Andy Dalton som spelar. Men det är så mycket fel i Carolina Panthers att det inte kommer spela någon roll för det här Las Vegas Raiders-laget som spelar hemma. De kommer ha Gardner Minshew överhypad. Devonte Adams kommer göra allting rätt. Samir White äntligen kommer vi få se deras running back få till de här stora spelen. Just med tanke på att de ändå möter Carolina Panthers. Så jag tror allting kommer klicka för Las Vegas Raiders. Jag ser verkligen inte på världskartan hur Las Vegas ska förlora den här matchen. Så jag lastar in stålarna 1,46 som sagt på Las Vegas Raiders.
Ja, jag håller med dig. Det är bjud odds.
Ja, men där är det. Trippel då, sheriffen. Vad har du där då?
Olsson vill ha en trippel. Olsson ska få en trippel. Vi kör då några av matcherna vi har snackat om. Vi kör ju Pittsburgh som vinner enkelt mot Los Angeles Chargers. Vi kör Tampa Bay Buccaneers vinner enkelt hemma mot Denver Broncos. Och vi kör att Seattle Seahawks kommer vinna mot Miami Dolphins. För att jag tycker... Alltså framförallt hemma brukar Seahawks vara bra. Nu kommer Dolphins vara skakiga utan en QB som de har spelat med. Och jag tycker generellt att upplagan av Dolphins i år, vi har bra wide receivers, vi har bra running backs, men that's it. Så att Seahawks vinner.
Mm. Ja, jag gillar det. Kikar man på min trippel då, jag säger Chicago Bears. Alltså, jag tycker att det känns som att det är nu som sagt som saker kommer falla på plats, och jag gillar oddset också. Sen tycker jag samtidigt att Green Bay Packers, Josh Jacobs tror jag, precis som Chicago Bears, He's up for a touchdown. Alltså det är hans tur nu. Han hade en fumble på en yards linjen för fan. Och jag som sitter med honom i min fantasy blev liksom rosenrasande samtidigt som ändå allting gick helt rätt i matchen. Liksom Green Bay var på väg att vinna och så. Men fan också. Det är hans tur i den här matchen mot Tennessee Titans. Och sen Las Vegas Raiders slänger in på den kupongen också. Så touchdown på Josh Jacobs, Chicago Bears och Las Vegas Raiders har du.
Det lät nästan som att du sa Glass Vegas om det här gamla bandet, skottarna.
Ja, bra band förvisso. Ja, riktigt bra. Bra låtar måste jag ändå säga. Vissa låtar som jag fortfarande lyssnar på. Mm, fint. Och framförallt dialekten är fin också.
Ja, riktigt
men
bra.
Men mer Vegas ska det bli, sheriffen. Vi kommer prata om NHL nu istället.
Mm, ja, kul. Och jag ska ta fram standings för hur divisionen slutade, eller divisionerna slutade i fjol. För att vi ska ju nu snacka om lite en division per skalle. Och jag ska då snacka Central. Vill du att jag ska börja eller ska du börja, Olsson?
Ja, men du kan få börja, sheriffen. Mm. Central är jag ju spänd på med tanke på vad vi pratade om förra veckan med Dallas och allting. Så det ska bli kul.
Ja, jag ska berätta hur den slutade i fjol och sen ska jag köra den nerifrån upp och jag tror den kommer sluta i år. Åtta lag i divisionen då. De fyra första tog sig till slutspel. Det är Dallas Stars, Winnipeg Jets, Colorado Avalanche, Nashville Predators. Sen missade då St. Louis Blues som blev femma, Minnesota som blev sexa, Arizona Coyotes sjua och Dynsis Chicago Blackhawks. NHL funkar ju som så för dig som inte vet att de tre översta i divisionen är klara för slutspel. Sen är det två wildcards i varje konferens och det här är då vi kommer snacka om den västra konferensen idag. Så att det är topp tre i båda divisionerna går till slutspel och de två bästa utöver de tre får wildcards till slutspel. Och därför ska jag nu gå in på vilka jag hur den här divisionen slutar. Lite kort och koncist med en motivering på alla lag. Sist även i år kommer Chicago Blackhawks.
Va? Om, tror du?
Ja. Ja, men så här är det. De har Connor Bedard som är liksom framtidens största stjärna, men han är fortfarande alldeles för ensam. Om vi tittar vad de har värvat in i år för att liksom hitta lekkamrater till honom. Det är Tyler Bertuzzi och det är Teuvo Teräväinen. De kanske går rakt in i första femman bredvid honom. Men liksom, om du jämför, liksom, om du tar Matthew Tkachuk mot Tyler Bertuzzi. Eller du tar, vad ska vi dra till
med? Ja, det är skillnad.
Alltså, de skulle kunna bilda en bra tredje femma i vilket lag som helst. Men den första och leda laget, nej, det funkar inte. Framförallt inte när du liksom har... alltså hela lagbygget känns som Pippi Långstrumps sockerdricka träd. Det känns ihåligt. Det är svaga backar. Det är svajig målvaktssida. Nej, de kommer vara i källaren i år igen. De behöver inte snacka mer om för de är inga roliga. Ett annat riktigt jävla skitlag, det är St. Louis Blues, tyvärr. Så här är det, de gjorde en pigg aktion i somras när de liksom snodde Filip Broberg från Edmonton Oilers. Det var ju något, det finns ju något som heter offer sheet som innebär så här. Ditt sista år på ditt kontrakt, då kan du, eller så fort när du blir, när du är på väg att bli restricted free agent. Det innebär att Edmonton äger fortfarande rättigheterna till Broberg, men han har inte signat ett nytt kontrakt. Då har alla lag möjlighet att lägga ett så kallat offer sheet. Alltså så här, kom till oss så får du 4 miljoner varje säsong. Mm. Och om han då säger ja till det, då måste Edmonton svara för att få behålla honom. Men de valde att nej, vi tycker inte att Filip Broberg är värd 4 miljoner. Så att han hamnade då i St. Louis istället. Jättebra förstärkning på backsidan. Men det finns ju lite håligheter där också för att deras första back, eller deras bästa back, Torrey Krug, han missar hela säsongen. St. Louis vann Stanley Cup för, vad är det nu, 5 år sedan ish. Och de som var bra då, de är gamla nu. Mm. Och de som ska göra det, de som liksom har kommit in efter, de som var ungtuppar då och ska leda laget, Robert Thomas och Jordan Kyrou, de är liksom... Ja, det finns nog fan inga ojämnare spelare. Alltså, Robert Thomas kan göra 7 poäng i en match och sen kan han gå poänglös i 4. Så att det är liksom, det finns ingen jämnhet, det finns inte den här... Nej, det är för dåligt. Och nu ska vi då hoppa in i, jag sa att Arizona Coyotes kom ju näst sist var i divisionen i fjol. Men de heter inte så länge, utan de har flyttat till Salt Lake City. Och ska nu heta Utah Hockey Club initialt. Sen kommer de förmodligen heta Utah Jedi. Eller Jedi.
Det är så jävla osexigt att heta Hockey Club alltså.
Ja, men det är som sagt bara året. Och Clayton Keller, största stjärnan, han försade sig lite. Att, ja, det lutar ju att vi kommer heta Jedi här i någon intervju. Men att det inte är klart. Men som sagt, Arizona Coyotes i ny kostym. De har gjort en väldigt stor grej i år. De har tagit Mikhail Sergachev från Tampa Bay. Jättebra värvning. Kommer gå in som deras liksom toppback. Men han kan liksom inte förvandla ett halvdassigt lag till ett slutspelslag. Framtiden ser jätteljus ut. Alltså, nämnda Clayton Keller. Väldigt duktig spelare. Spektakulär, rolig att titta på allt sånt där.
Körde över Vegas förra året, gjorde han.
Absolut. Och kanske en av dem liksom... Vi kommer in på en annan senare som har mer swag, men jag skulle säga en av de fem mest spelarna med swag i ligan. Och det som är deras liksom akilleshäl är att deras centersida är väldigt, väldigt tunn. Och en center är extremt viktig för ett NHL-lag. Så att, ja, det är som en quarterback i fotboll. Alltså, har du liksom ingen som fördelar... spelet, alltså det är för dåligt. Framtiden ser ljus ut, men nutiden, nja. De blir sexa av åtta lag i Central. Sen har vi ett lag som är ganska intressanta tycker jag ändå, men jag tror att de missar slutspelet precis. De kommer vara ett så här bubbellag. De kan gå dit, de kan missa. Och det handlar ju då om Minnesota Wild. Det som är grejen med dem, det är att de är ekonomiskt bakbundna. För de köpte ut Zach Parise och Ryan Suter som hade jättekontrakt för ett par år sedan. Och de här räknas fortfarande mot lönetaket, vilket gör att de betalar pengar. Eller de betalar ju inte pengar, men det räknas ändå som att de betalar 8 miljoner för Parise och 7 miljoner för Suter varje år liksom. Jag ska säga att siffrorna dragna ur hatten, vet inte exakt, men det är många herrens miljoner i alla fall som
påverkar rök,
som gör att du inte kan investera i andra spelare. Då får man drafta bra istället, vilket de har gjort. Alltså Matt Boldy är jätteduktig forward och stjärnskott på backsidan som heter Brooke Faber, även han kung. Joel Eriksson Ek, ung och bra. Kirill Kaprizov, en av ligans bättre offensiva spelare.
Jävlar, han är rolig att kolla på alltså.
Ja, han är kung. Men tittar vi på de andra i det här laget som är liksom utöver de här tre offensiva leden. Mats Zuccarello, han är gammal nu liksom och han blir inte bättre med sin ålder. Ryan Hartman, samma sak. Det känns liksom som att gör liksom inte Kirill Kaprizov, Joel och Eriksson Ek alla mål i det här laget, då vinner man inga matcher. För att den offensiva bredden, den är för klen. Och sen är det lite så här, Marc-André Fleury i kassen, 40 år gammal. Nej, det är för mycket frågetecken tycker jag för att det här ska funka. Men kan ta sig till slutspel för de blir femma. Och det beror ju då på i Olssons division hur svajig den är. Det kan räcka. Men jag spontant säger att de missar. Istället tror jag att Winnipeg är ett slutspelslag. Det som är häftigt med Winnipeg, det är ju så här att de lyckas fast att ingen vill spela där. Alla spelare när de blir free agents, de är ju så här, snälla Florida Panthers eller Los Angeles Kings eller någon annat varm stad, ring mig, jag spelar gärna för er. Sen ringer Winnipeg bara, tjena, vill du flytta till Manitoba och bo i 35 minusgrader året runt? Nej, jag är inte jättesugen på det. Dessutom får du då skatta 40% av alla miljoner du tjänar. I Florida bör du inte skatta någonting. Nej, så de har väldigt svårt att locka dit sig spelare, men det var ju så att inför förra året så kritade både målvakten på Connor Hellebuck ett långtidskontrakt.
Fan, vad bra han är.
Och centern Mark Scheifele som är liksom deras första center och liksom kulturbärare. Så att de visade att vi tror ändå på det här och det gjorde ju att det blev ganska bra i fjol. De var NHLs fjärde bästa lag i grundserien. Det var det laget som släppte in minst antal mål. Sen hade de lite otur och fick Colorado Avalanche i slutspel och rasa ut direkt. Men har man liksom, jag tror ändå man lärde sig av grundserien att man lärde sig vinna hockeymatcher. Och defensiven tycker jag ser stabil ut. Hellebuck, absolut en av de bästa i ligan. Offensivt, alltså Cal Connor på tal om swag. Mark Scheifele, Nick Ehlers. Ja, det finns firepower. Winnipeg går till slutspel, men fyra i divisionen.
Ja, nej, men det känns ändå rimligt med tanke på att det är inte det bästa laget i den här divisionen. Det är inte det bästa laget i hela NHL. Jag tycker det de hade förra året kändes mer som att saker föll rätt på plats liksom.
Absolut.
Och framförallt målvaktsspelet var ju det som gjorde att de lyckades vinna så pass många matcher som de gjorde, få så pass bra poäng som de också fick.
Ja, 100%. Jag nämnde att de mötte Colorado Avalanche i slutspel, och Colorado tror jag slutar trea. Nästan alla tror att Colorado vinner den här divisionen, men inte jag. Varför ska vi komma in på sen? Men så här, de har ju spetsen, Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen och kanske också Gabriel Landeskog, ryktas ju vara tillbaka nu efter 2 års bortavaro. Sen har de ju en snubbe som heter Valeri Nichushkin. Han är ju bra när han väl är på isen. Man tycker det är lite för kul att sniffa kokain och parta. Så att han är borta titt som tätt. Men kan han liksom avstå crackers and horse i 82 matcher, så är det ju bra för Colorado. Liksom.
Ja, det är ju bara ett halvår.
Ja, sant. Forwardsidan, när alla är tillgängliga med liksom Jonathan Drouin och alla de här. Den är ju sylvass, men... samma här. Bredd är mycket av det som vinner, alltså mästerskap i NHL. Det är bredd.
Absolut.
Colorado hade bättre bredd när de vann. Florida hade bra bredd i år när vi vann. Nu säger jag vi, inte för att jag var med i laget.
Fjolåret Vegas också. Jag menar, det var bredden. Ja, det var ju liksom ingen 100%. Stjärnspelare. Liksom. Det var
mycket bra exempel.
Var ju,
bra, Olsson. Och det är där Colorado kanske inte riktigt har. Spetsen finns, men inte bredden på forwardsidan. Backsidan däremot, bäst i hela NHL. Och Georgiev i mål, okej, slips, men fan inte mer. Nej, de blir trea. Och nu, det laget som jag är mest intresserad av att se den här säsongen, Nashville.
Får jag gissa, Sheriff? Ja, jag tänkte säga det. Nashville Predators. Fan vad de har gjort mycket i off-season alltså.
Alltså, det de har gjort, det är att de har tagit in Mr. Tampa Bay Lightning, Steven Stamkos, och slutspelets MVP när Vegas vann, Jonathan Marchessault. Dessutom har de ju kvar sin superfemma med Ryan O'Reilly, Filip Forsberg och Gustav Nyqvist. Och nu, Olsson, den spelaren med mest swag i hela jävla NHL, ursäkta språket. Nummer 82, Tommy Novak. We love you, Tommy! Attaboy, Tommy! Alltså, det finns ingen spelare som ser så slö ut, men har en hjärna som hela tiden är aktiv för att göra spektakulära finter, skjuta i fel läge, slå galna passningar. Alltså, ratta in Nashville och titta på Tommy Novak. Det är en jävla kung, alltså. Sen har man ju Luke Evangelista, fin Persinen. Alltså, det är inte kattskit där heller. Där har du liksom 9 forwards som utgör deras topp 9.
Där kan man
snacka
om bredd. Bredd
där också. Har du en jättebredd. Och du har också en finne som draftades för ett par år sedan som spelar i deras farmalag som heter Joakim Kemell, tror jag. Eller heter han Jonas? Jag tror han heter Joakim Kemell, en finne som är writer. Och precis som liksom Tommy Novak, också så här jävligt avig. Men han har dessutom en kvickhet som är utöver denna värld. Så jag tror att där har du en spelare som folk kommer få upp ögonen i år. För han måste få chansen. Det går inte att hålla honom i liksom AHL. Och nu när de har Andrew Brunette som är en offensiv coach och sådär. In med Kemell. Låt han spela med några av de här som jag nämnt. Kanske spela med liksom Evangelista och Tommy Novak. Alltså vilken jävla tredje femma. Det blir SM-guld. Förlåt, Stanley Cup. Och lägg där till liksom en backsida som är bra med Roman Josi i spetsen som spelar liksom 30 minuter varje kväll. Fin målvakt i Jussi Saros. Alltså Nashville blir farliga.
Men du tror ändå inte att de vinner divisionen?
Nej. För att citera Hörsjön Illegård. Nej, men Dallas, eller som jag kallar dem, Salad Bars, de är ju, alltså, vi sa att Nashville hade bredd, men här snackar vi galen bredd och en bredd i rätt ålder. För om man tar Nashville, bara så här, Steven Stamkos, 30 plus. Jonathan Marchessault 30 plus. Ryan O'Reilly 30 plus. Forsberg är väl 32. Nej, han kanske fyller 30. Ah, skitsamma. De är äldre. Dallas är yngre. Alltså spetsspelarna i det här laget. Logan Stankoven kom fram förra året som jävla virvelvind. Mm. Var kung. Jason Robertson hur bra som helst. Och bäst av dem alla, Wyatt Johnston. Alltså han var den forward som fick mest istid i hela slutspelet i Dallas. Han var den som gjorde alla viktiga mål. Mm. Och sen har du också en som heter Maverick Bourque som kan få liksom årets, om vi säger Wyatt Johnston, genombrott. Mm. Han var ju då, han bildade femma med Logan Stankoven i AHL-laget. Stankoven gick upp till NHL och Maverick Bourque var då kvar. Poängkung blev han, gjorde 77 pinnar på 71 matcher. Och då har vi liksom nämnt några av de här yngre duktiga forwardsen. Sen har du kaptenen Jamie Benn, du har Tyler Seguin, du har Matt Duchene, du har Mason Marchment, du har Roope Hintz. Alltså här, det vattnas ju fan nästan i truten på mig. Alltså där de har tappat, det är så här, Joe Pavelski heter han. Han har inget gått i pension.
Tapp, tycker jag. Han gjorde mycket framför kassen, men det är liksom inget stort tapp så. Och framförallt förra säsongen gjorde han typ ingenting, kändes som.
Nej, i spelet påverkar inte det, för han är ju ingen liksom, han är ju som du säger, han står framför kassen och han har de tappat och sen någon breddback liksom och andra slipsen som är värdelösa. Alltså deras bredd, jag ser inte hur några ska kunna stoppa salad bars, så att nej, bredd vinner i NHL, Dallas vinner divisionen. Över till Olsson.
Ja, jag tror ju som sagt att Dallas vinner hela NHL också, eller Stanley Cup-rubbet. Så du är inne på samma spår som mig. Och det var ju tydligen experten också, sa du förra veckan. Mm. Kikar man på min division, jag kommer köra lite mer kortfattat än dig, sheriffen. För de här lagen är inte så jävla värda att prata upp. Vi har exempelvis San Jose Sharks, Anaheim Ducks, Calgary Flames, Seattle Kraken och sen kommer vi in på de roliga lagen. Men det är en division som är ganska tråkig med tanke på att många av de här lagen har varit rätt risiga länge. Alltså San Jose Sharks och Anaheim Ducks exempelvis har liksom inte haft jättemycket. Jag tycker nästintill att de tråkigaste lagen i ligan är typ Calgary Flames. För det känns liksom som att det aldrig flyger för deras del. Det är liksom sällan som det känns som att det är liksom hett spel på gång, som att det är heta spelare, och när det väl är heta spelare, nej, men då gör de sig av med dem, exempelvis Kachak och liksom andra. Och så får de liksom aldrig chansen att faktiskt bli bra. Men jag ska börja nerifrån upp, precis som du, sheriffen. Jag tror att San Jose Sharks, precis som fjolåret, kommer att sluta sist. Celebrini som de draftade, Toloffi har de signat, och sen Wennberg och nya headcoachen då Ryan Varsovski, tidigare assisterande tränare i San Jose Sharks, känns egentligen som det hetaste som har hänt för Sharks under den här liksom off-season, och sen säsongen slutade då. Men som slag på sig i så pass många år nu, som det känns som. Lite motsvarigheten till Carolina Panthers i NHL är San Jose Sharks. Lite samma färgton på paletten på kläderna också. Och där kommer de stanna. Men jag tycker att det är ett lag som kanske i motsats till Carolina Panthers har ändå saker på gång. De kommer att förbättra sitt resultat i år. Men jag tror att de kommer ändå komma sist i divisionen. För att de andra lagen har antingen gjort tillräckligt mycket för att kunna förbättra sig eller kommer ligga kvar ungefär där de var förra året.
Jag ska flika in en rolig grej som de har gjort bara också. De har ju två gamla kultspelare där. En som heter Patrick Marleau och en som heter Joe Thornton, som folk gissningsvis har hört talas om. Macklin Celebrini ska ju bli inneboende hos den ena. Och den andra jättetalangen de har som heter Will Smith, han ska bli inneboende hos den andra. Sen har man ju också signat nu nyligen Asgarov, målvakt, jättetalang som var kanske NHLs mest hypade målvakt av de unga som kom in för 5 år sedan ifrån Nashville. Men han har ju bara fått liksom vara i deras AHL-lag för att de har så bra framför honom. Så där har du också Asgarov, ett jättebra nyförvärv. Ja,
men som sagt, jag tror att det finns mycket som är på gång, men det är inte i år. Utan ge de här unga talangerna några år liksom att arbeta in sig, och så kanske vi kommer prata om San Jose Sharks på samma sätt som vi pratar om Dallas Stars. Liksom. Att de har en bra bredd, det är ett ungt lag. fan deras fönster för att kunna vinna en Stanley Cup är ganska vidöppet liksom. Men kikar man då på de som kommer komma näst sist i divisionen, så tror jag precis som förra året det blir Anaheim Ducks. Alltså jag känner, det är inte jättemycket som har skett där i det här laget liksom. Framförallt inte av en stor kaliber när man pratar om spelare. Det största jag tycker de gjorde under offseason, det var att de gick tillbaka till Mighty Ducks uniformen egentligen. Men utöver det så känns det liksom som att det är lite same same vad vi fick se i år. Dock så lär vi få se mer Leo Carlsson, vilket känns kul. Med tanke på att de höll ändå honom lite så här varannan match, var tredje match stuk. Vilket kanske inte är helt fel för att inte utarbeta en så ung spelare som Leo Carlsson. Men det känns kul att få se mer av honom. Men som sagt, jag tror inte att det kommer gå speciellt mycket bättre resultatmässigt. Utan San Jose Sharks och Anaheim Ducks lite same same.
På tal om Anaheim Ducks och visuella saker, såg du vad Trevor Seagrass gjorde häromdagen då?
Nej, det missade jag faktiskt.
Han klippte ju hockeyfrillan när de skulle ta lagfoto, så att han rockar mallet.
Det är så jävla fint alltså. Hockeyfrillans återkomst som har kommit liksom, även kommit in då i Gardner Minshew, Las Vegas Raiders. Ja. Det är förbaskat vackert egentligen. Kikar vi på de som kommer tredje om vi kollar längst nerifrån och upp liksom. Calgary Flames, alltså jag tycker argumenten för det här laget att det ska vara det tråkigaste laget i den här divisionen, fastän de ofta slutar typ mitt i ungefär, finns definitivt där. Och jag tycker liksom, de lyckas inte behålla sina spelare. Nu är det Markström som har försvunnit till Devils exempelvis, deras ändå bästa spelare någonstans förra året. Och deras jobb under off-season tycker jag inte heller riktigt har banat vägen för att det ska bli något vidare trendbrott för det här laget. Utan jag tycker att det nästan känns blekare än vad det har gjort på ganska länge. Och jag tror att en mittplacering är bra för Calgary Flames. Men de kommer komma tredje sist i alla fall. Så jag tror att deras hopp om slutspel kommer grusas med ungefär 15 omgångar kvar.
Helt
minst i alla fall. De som jag tror sen kommer komma också utanför slutspelet, och Sheriffen faktiskt lite inne på det som du var inne på, alltså att det kanske finns en chans för Minnesota Wild att ta sig till slutspelet, för jag tror att i den här divisionen så kommer vi få se ett svagare spel än vad vi kanske kommer få se i Central. Och i och med att jag inte nämnt divisionerna så är det ju Pacific som jag sitter här och gaggar om såklart. Men jag tror någonstans att med alla de ändringar, alltså jag vill ändå tro att det inte kommer vara så, men jag tror att Vegas Golden Knights kommer hamna utanför slutspelet i år. För jag vågar inte tro att det kommer bli lika bra som det har sett ut de senaste åren. För de har gjort sig av med så pass många spelare. Alltså vi pratar om Marcia så som du var inne på med Nashville. Stevens har de gjort sig av med, Carrier, Amario, Martinez, liksom alla är borta. Och nu känns det som att den enda pusselbiten från original Vegas Golden Knights som finns kvar, vilket ändå är sjukt med tanke på hur kort tid de har funnits i ligan, är William Karlsson. Och även fast de här namnen kanske inte är de absolut hetaste, så har de varit väldigt omtyckta både fans och spelare. Och jag tror att det kommer bli en ganska stor effekt liksom av att det är inte samma Vegas Golden Knights som man är vana vid. Det är inte samma Vegas Golden Knights som gick och vann Stanley Cup. För som sagt, många av de spelarna som gjorde den Stanley Cup-segern till vad den blev är nu borta. Och Mark Stone kommer inte liksom bli yngre och bättre i sin form, utan vi kommer nog få se en Mark Stone som är nog borta en större delen av säsongen, precis som han har varit de tidigare åren. Ja. Och jag tror som sagt att det sammanslaget, även fast de har Samsonov som nu keeper, vilket är en bra värvning tycker jag med tanke på hur det såg ut förra året med Aiden Hill och Thompson också som är borta nu, så känns det ändå som att en liten stabilare pjäs liksom framför kassen. Men det är inte tillräckligt för att det ska rädda upp det här Vegas Golden Knights-laget just nu åtminstone. Så jag tror att de kommer fjärde sist i divisionen, det vill säga. Och de som istället då har en snudd på slutspel, tror jag är ett lag som för 2 år sedan var med i slutspelet för första gången i hela deras historia. Ett lag som förra året tycker jag ändå var en besvikelse med tanke på hur de såg ut året då innan. Också vilka pusselbitar de hade, men sen var det mycket skador som satte stopp lite för deras säsong. Seattle Kraken pratar jag om, som jag tror kommer komma då 4 uppifrån och ner i själva divisionen. Jag tycker att det är ett roligt lag att följa, framförallt de här unga lagen som inte har funnits i NHL så pass länge, som ändå har haft framgång ganska snabbt, tycker jag är kul liksom att se. Och här pratar vi ändå om ett lag som har lyckats alltså värva spelare som Chandler Stevenson, Braden Mathur, som kommer kanske inte med den absoluta liksom spetskompetensen när det kommer till spelet, men de har kunskapen, de har också slutspelsvana liksom, och båda har liksom vunnit en Stanley Cup de två senaste åren, så ja. Att de ska kunna sprida liksom den här känslan i omklädningsrummet och förstå sig på exakt vad som krävs för att faktiskt ta sig till en Stanley Cup och också vinna skiten, tror jag kommer göra sitt för Seattle Kraken. Så jag tror att Seattle Kraken kommer ha ett uppsving i år. Om de kommer tokfyra eller om det liksom faktiskt blir till och med på snut i trea återstår att se, men jag tror definitivt det är ett lag som vi kommer få se mycket möjligt i slutspelet, som sagt.
Fan, jag gillar det där, Olsson. Jag trodde att du skulle ha Vegas etta, men att du har dem, att du har Seattle Kraken före dem, det skakade om min värld, men jag är positivt överraskad, för jag tycker också nej, men jag är helt med på ditt resonemang. Jag tycker också Seattle har gjort bättre grejer än vad Vegas har gjort, och ja, som du säger, Mathur, Stevenson. Sen har de också så här förlängt med Adam Larsson till exempel, ja. Som ger en alltså defensiv stabilitet och sådär. De har något på gång. De har gjort sig av med ligans tråkigaste jävla coach. Att de kanske börjar göra lite mål också. Alltså förra året gjorde de, jag tror inte de gjorde minst mål i hela NHL, men jag skulle gissa att, nu kan jag kolla upp det här, 217 gjorde de på 82 matcher. 217, vi ska bara jämföra med något så här.
Ja, San Jose Sharks gjorde 181 i och för sig, så det är ju inte det sämsta.
Ja, men om vi bara jämför med liksom ett Toronto Maple Leafs som gjorde 303, bara för att ta ett exempel. Alltså deras offensiv är ju, den kanske får lite utlopp i år med en ny offensivare coach. Så att, jag gillar det.
Nej, men jag tror det finns någonting där. Sen de som jag tror då kommer komma trea är Los Angeles Kings. Alltså Kings, precis som Vegas egentligen, tycker jag har tappat ganska mycket talanger. Men jag tycker att de fortfarande har bra pusselbitar på plats för att det fortfarande ska kunna flyga det här Kings-laget. Sen är det väl lite så att många av spelarna som fortfarande är väldigt duktiga och bra i Kings börjar närma sig en högre ålder. De måste börja få in kanske lite mer ungt blod någonstans. De har liksom tappat Arvidsson, Talbot, Dubois, och jag tror att det kommer påverka dem till viss del. Men med tanke på att den här divisionen är så pass ändå dålig på något sätt, skulle jag säga. Det finns liksom verkligen ett skikte av topplag, och sen finns det lag som har liksom saker som inte kommer att lira, och sen verkligen bottenlag liksom. Så tror jag fortfarande att rutinen som finns där, de duktiga spelarna som finns där, kommer att kunna ta dem tillräckligt långt för att kunna ta sig in i slutspelet. Men jag tror att de kommer att åka ut i första rundan definitivt. Ja. Men Los Angeles Kings tror jag kommer hamna trea, men inte mycket mer än så. Jag har inte jättehöga förväntningar, helt enkelt. Kikar jag sen på de som jag tror kommer komma tvåa, så tror jag att det är Vancouver Canucks. Jag tror det vi fick se förra året var svinintressant att se. Jag menar, så som de fick ihop liksom några av deras kedjor, och framförallt Elias Pettersson och ena brodern där, ljusbroden som bara exploderar egentligen, kändes fantastiskt att kolla på. Från alltså framförallt Vancouver Canucks liksom, det känns som att de har inte haft mycket medvind på de senaste, jag vet inte, 20 åren, så det känns kul liksom att den äntligen börjar kännas som att saker går rätt. Och sen Vancouver som stad är ju liksom en stad som är i stort sett i eld och lågor som den är, med tanke på att de har öppnat upp alla droger i hela vida världen liksom för att kunna vara lagliga, vilket är galet.
De borde byta mållåt med Pittsburgh. De kör ju When It's Time To Party, We Will Party Hard med Andrew W.K.
Ja, verkligen.
Kanske borde något att ta över.
Jag har hört stories om den här jävla staden, och det är galet. Men där känns det kul att det finns ändå en stabilitet i Vancouver Canucks då istället. Roliga som fanns alltså att kolla på, tycker jag. För man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig, vilken spelare som kommer kliva fram. Och jag tycker att det de visar är någonstans att de börjar få en bra bredd. De har re-signat Bluger exempelvis, som har fått in Jake DeBrusk. Så de har liksom fyllt på den där bredden som kanske förra året var enskilda, alltså femmor som hade liksom. Ja. Så känns det som att den är bättre spridd liksom och kommer se bättre ut i år. Men jag tror att någonstans det som vi fick se från Vancouver Canucks förra året inte kommer återupprepa sig. För de som kommer komma först i den här divisionen har stärkt upp. De har samma trupp i stort sett som de hade förra året, men bara stärkt upp den egentligen. Och det tror jag kommer vara för tufft för Vancouver Canucks. Och framförallt också med tanke på att det andra laget som jag kommer snart komma in på spöar också Vancouver Canucks i slutspelet. Men som sagt, en andra placering i divisionen och definitiv slutspelsplats liksom, med det sagt. Så Vancouver Canucks, absolut inget dåligt lag.
Får jag flika in en Vancouver-nyhet som kom idag?
Ja. Ja, jättegärna.
Mannen med ett av de svungaste namnen i hela ligan, Dakota Joshua. Han kommer missa stora delar av säsongen på grund av testikelcancer, gick de ut med idag, Canucks. Och tråkigt så in i helvete. Men också ett tips till dig som gillar, det kanske bara jag i hela världen som bryr mig om sånt här, men när man tittar på idrott så älskar jag det som är runt omkring, alltså bra musik, bra arenaspeaker, ja, och allt sånt här. Titta på Vancouver, allt ifrån deras ljus, deras ljud, deras allting. Nu kommer man ju sakna då att spiken får skrika Dakota Joshua, men alltså fy fan. Och på tal om swag, Vancouver har ju också JT Miller. Som de
exakt,
säger där.
Tack sheriffen. Han höll jag på att glömma
J.
bort.
Miller. Också en jävla chef. Över till Olsson.
Ja, men jag träffade faktiskt någon som bodde i Vancouver och som pratade just om JT Miller och vilken stjärna just förra säsongen han var. Så som sagt, de har många stjärnspelare och också stärkt upp på rätt platser tycker jag. Så intressant att se hur de egentligen kan följa upp det där fantastiska året som de hade förra året. Men Edmonton Oilers, jag tror att de är för svårstoppade. Så som de inledde förra året kommer de definitivt inte att inleda i år. Och det var lite på grund av hur de inledde som de inte också vann divisionen. Nu har de stärkt upp med Jeff Skinner, Arvidsson och med fler spelare som har kommit in då i truppen än vad de hade förra året. Och trots det så har de ändå lyckats behålla alla de viktigaste spelarna som alltså var med dem i Stanley Cup, förutom då han som du var inne på som jag tappat namnet på.
Filip Broberg.
Tack så mycket. Men utöver det så är det liksom i stort sett samma Edmonton Oilers. De kommer bli livsfarliga i år. De kommer att vinna divisionen definitivt. Men frågan är som den alltid är egentligen med McDavid, om det är tillräckligt mycket för att de ska ta hem en Stanley Cup i år. Att de kommer ha en chans, det är liksom ingen tvivlan på det. Jag tror definitivt de också är ett av de sista fyra lagen i slutspelet. Men som sagt, övriga får vi egentligen bara vänta och se. För det känns som att, fan, har det inte varit McDavids tur i många år nu?
Att jo.
Någon gång ändå få lyfta den där Stanley Cupen. Och antingen så är det med Edmonton Oilers eller så måste han därifrån. Och jag tror att om någonting så känns det som att nu har de verkligen allting de behöver. Börjar de bara bra så kommer det kunna gå tillräckligt långt. Sen kommer de ju komma dit liksom i där fyra sista lagen och då kommer de ju möta inga mindre än Dallas Stars. Och där blir en jävla spännande semifinalomgång kan jag säga.
Ja, och shit, kolla. Då blir det åka av. Men
ja, det blir.
Det man ska säga också om Edmonton Oilers, det viktiga är ju att de har ju förlängt också med Leon Draisaitl som är McDavids radarpartner och sen har de också gjort lite smarta grejer. Du var inne på några av namnen som de har plockat in på ganska billiga kontrakt. För att de är ju liksom nästan hela deras liksom lönepott går ju på McDavid och Draisaitl. Men de har gjort några smarta moves. Och så sent som idag blev det också klart att en gammal favorit till mig, Mike Hoffman, som var chef i Ottawa och som var ganska bra i Florida i två säsonger också. Han kommer då in på ett så kallat PTO, alltså professional tryout, för att försöka ta en plats. Och kan man liksom pussla ihop en sån gammal sniper med ett passningsgeni som McDavid, då kan du liksom få, även om då kan det funka så här att antingen så funkar det så bra så att man vill behålla Hoffman, eller så tradar man Hoffman för att du får liksom upp hans värde. Om han gör, säg att han gör 40 mål vid sidan av McDavid, då är det så här, ja, då är det några som tradar till sig Hoffman och du själv får något bra utbyte. Så att det där kan vara en riktigt så här bra grej i liksom ett förklätt genidrag.
Ja, jag gillar det, sheriffen. Och som sagt, det är en spännande division i toppskiktet, men riktigt osexig i bottenskiftet och ganska meh. Ändå, fastän jag håller på Vegas Golden Knights. Jag blev så jävla ledsen bara när de gjorde sig av med Jonathan Marceau och sen Stevenson och liksom flera av de här liksom namnen som man föll för när man föll för Vegas Golden Knights. Så nu, jag har min spelare kvar, William Karlsson. Och det är jag glad för liksom. Och Mark Stone är fortfarande kvar. Men annars är det mycket som
Jack
saknas.
Eichel.
Jack Eichel såklart. Men han är ju så jävla upp och ner. Jag menar, han kan ha liksom tre matcher där han liksom är lysande. Och sen är han totalt frånvarande i 14 matcher efter det.
Ja.
Man vet liksom inte vad man har honom.
Sant. Du ska få 4,5 av 5 brödrostar för ditt tips, Olsson. Jag tyckte att du var helt rätt på den här divisionen.
Oj,
det enda jag skulle vilja göra, som jag tror kommer ske, det är att jag hade bytt plats på Calgary Flames och Anaheim Ducks. Jag tror att Anaheim har så pass mycket oförlöst talang i form av väldigt många unga som till skillnad från Calgary är lite hungriga och... Jag tror att Calgary blir näst sist. Men annars får du mycket bra tippat.
Tack, sheriffen. Det värmer. Så,
sen är ju inte att, jag att, facit, så att det här kan ju vara...
Du är större facit än vad jag är när det kommer till NHL. Min NHL-kärlek är ganska ny ändå, definitivt kontra din. Du är liksom en som har liksom firat både... vad heter det, träbröllop och rostbröllop, guldbröllop och fan allting liksom med kärleken till NHL, medan jag sitter där med, jag vet inte vad det är, liksom pappbröllop eller någonting.
Ja.
Ingen aning, men ja, den är ganska ny, men fan vad jag har satt mig in i skiten och fan vad jag älskar också.
Magiskt.
Det ska bli kul som fasen. Och ja, precis, det var det jag skulle komma till. Kul som fasen att prata lite NHL också. Och det ser jag fram emot att göra mer av både nästa vecka, men sen också såklart resten av säsongen när väl NHL-säsongen drar igång. Och sen kommer ju lite NBA in också på sitt hörn.
Absolut. Du, Olsson, jag ska bara berätta något. Du skryter ju lite att du ska se eventuellt se Vegas öppningsmatch för tredje säsongen i rad om det klaffar. Jag ska faktiskt se två stycken matcher här inom bara ett par veckor som också är öppningsmatcher för liksom hela ligor, vilket är lite mäktigt ändå. Jag ska åka med Fred Astaire, min polare som jag brukar dricka grogg med här, och se Linköping-Brynäs på lördag. Och sen ska vi då åka till Prag. Det här har jag berättat om förut, men jag visste inte att det var den absolut första matchen för NHL-säsongen. Men den ska jag också se då i Prag, så det blir nice. Och sen ska jag lägga om taket också, om någon undrade.
Det är riktigt mäktigt faktiskt. Men är inte preseason, sheriffen?
Nej. Det är första öppningsmatchen spelas i Prag 4 oktober. Jag är där. Bam.
För sjukt. För övrigt den dagen så är det ju 8 stycken preseason matcher. Och sen är det på tisdagen som det drar igång på riktigt, tror jag.
Det är matcher fredag och lördag i Tjeckien. Det är alltså 4-5. Sen tror jag första ordinarie omgången i Nordamerika spelas den 9.
Just det. Precis.
Men det är officiella tävlingsmatcher.
Ja, coolt. Mäktigt också. Devils är ett jävligt kul lag att se. Jag fick ju möjligheten att se dem i januari mot Vegas Golden Knights i just New Jersey. Och jäklar vilken energi det är på den arenan. Och fanbasen är riktigt hängiven. Så jag tror att det kommer vara mycket fans, Devils fans på den matchen, definitivt.
Och i den matchen så kommer också två spelare med extrem swag. Jag nämnde ju mina favoriter där, Clayton Keller och Tommy Novak. Men några som också ska in på swaglistan om vi ska göra en topp 5. Nikita Kucherov måste in ifrån Tampa, även om han inte är med i den här matchen. Men en i varje lag som kommer spela här som folk som inte tittar så mycket hockey. Alltså ratta in och titta, för att Jack Hughes, nummer 86 i Devils. Alltså vilken jävla spelare. Jag var och jobbade i Örnsköldsvik en gång på ett junis-VM när han var med och spelade för USA. Och alltså se honom live, det är balsam för ögonen. Alltså fan vad bra han är, Jack Hughes.
Han är bra.
Och så har vi ju i motståndarlaget där, så har vi en som har ett jävligt skönt namn om man säger det på svenska. Tage Thompson. Men säger vi det som han själv säger det.
Som jag hatar att betta på, kan jag säga. För att varenda gång jag bettar på honom så gör han inga mål. Och varenda gång jag inte bettar på honom så gör han mål.
Och han gör så spektakulära mål. Alltså Tage Thompson i Buffalo Sabres, check him out. Det är också en fröjd för ögat att se. Han är stor som ett jävla skithus, men har ändå liksom teknik som en... ja, som en förkrympt myra. Det är helt otroligt.
Och sen har du ju den som tror han har swag, Jesper Bratt, som definitivt inte har det.
Ja, men han är snabb i alla fall.
Ja, snabb är han, men swag har han inte. Han ser ut som någon som direkt har kommit från Lidingö liksom, in i NHL.
True, han är gammal gnagare, det gillar vi. Filip Broberg är också gammal gnagare. Shout out.
Det är fint, det är fint. Det har de med sig i alla fall.
Men du, då återkommer vi om en vecka med mer surr om NFL och de andra två divisionerna. Då tar vi East-divisionerna. Du får väl ta den som Florida spelar i, tänker jag, Olsson, så inte jag blir partisk.
Nej, men det är lugnt. Jag var ju opartisk idag, så jag hoppas att du kan göra detsamma nästa gång. Så upp till bevis, sheriffen. Kan du vara lika opartisk som jag?
Okej då, jag återkommer med Floridas division och du tar New York-lagen och Philadelphia och Pittsburgh. Så hörs vi igen om en uka, som man säger på norsk.
Det gör vi. Skål på dig. Hej.
Skål. Nu börjar jag hicka bara för att du ska skål. Hej, hej, hej.